Du lyssnar på Brotten som skakade Sverige, del 3, av Martin Borg. Inläst av mig, Per Runhammar. Statsministern och sanningen. Geijer-affären 1977. Den 18 november 1977 slår Dagens Nyheters löpsedel och första sida ner som en bomb i Sverige. Tidningen hävdar att rikspolischefen pekar ut den före justitieministern Lennart Geijer som en potentiell säkerhetsrisk eftersom han har haft kontakt med prostituerade kvinnor. Uppgifterna skulle ha varit kända av statsminister Olof Palme redan i valrörelsen ett år tidigare, men då lades locket på. Artikeln blir starten på ett känsligt politiskt spel där ingen tycks ta verkligt ansvar. I mitten av 1970-talet var det inte olagligt att köpa sex i Sverige. Det var däremot olagligt att förmedla tjänster mellan säljare och köpare av sex, så kallat koppleri. Det hindrar inte att många verksamheter med just den inriktningen runt om i landet blomstrade, inte minst i storstäderna, där den som var intresserad utan större bekymmer kunde få sina önskningar uppfyllda. Polisen kände till deras existens, men gjorde sällan några tillslag. Tidningarna var fyllda med annonser från så kallade massageinstitut, i klartext små bordeller, där ett fåtal kvinnor arbetade med att betjäna manliga kunder. Bara i Stockholm fanns det vid den här tiden omkring 200 sådana lagliga affärsrörelser. Utöver dessa tillkom de vanliga ensamma kvinnorna som sålde sex på gatan längs de välkända prostitutionsstråken. Det var en tid med en mycket liberal syn på prostitution. Förslag fanns dessutom på att mildra straffen på området. Justitiedepartementet under sin chef, justitieminister Lennart Geijer, hade redan i november 1971 sjösatt en statlig utredning som kom att kallas för sexualbrottsutredningen med syfte att granska brottsbalkens 6:e kapitel om sedlighetsbrott och komma med ett genomarbetat förslag till förändringar. Utredningsgruppen bestod av 9 sakkunniga, 8 män och 1 kvinna. Resultatet gick i tryck på nyåret 1976 och bar tydliga tecken på tidens allmänna strömningar. Den övergripande målsättningen var att avdramatisera samhällets syn på sexualitet, något man trodde sig göra genom att sänka straffen för våldtäkt. Bland förslagen fanns också att domstolar skulle ta hänsyn till om kvinnor som utsatts för en våldtäkt gjort sexuella inviter innan övergreppet. Sexualbrottsutredningen föreslog också en legalisering av incest mellan vuxna. Kritiken lät inte vänta på sig. Det faktum att majoriteten av de sakkunniga var män och dessutom från det man kallade socialgrupp 1 var för många illa nog. Olika kvinnoorganisationer kritiserade förslagen hårt och menade att de försökte skriva in unkna manliga myter om det sexuella spelet i svensk lagstiftning. Inga av de förslag som sexualbrottsutredningen under sitt 5 år långa arbete tog fram omvandlades någonsin till en proposition. I januari 1976, samtidigt som sexualbrottsutredningen la fram sina förslag, fick Stockholmspolisen ett tips från sina kollegor på Säpo. De hade under sina regelmässiga spaningar på ambassadpersonal från olika öststater och mot den ryska nyhetsbyrån på Birger Jarlsgatan noterat ett par intressanta saker. En lägenhet alldeles intill nyhetsbyrån verkade vara en central för koppleriverksamhet. Säpos spanare hade sett hur åtminstone 3 prostituerade polska kvinnor regelbundet besökte fastigheten, liksom personal från den polska ambassaden och många andra män, bland andra ganska högt uppsatta svenska militärer. Polisen förstod snart att spindeln i nätet var 35-åriga Doris Hopp. Man satte fortsatt bevakning på fastigheten, avlyssnade telefonerna och började gräva i Hopps förflutna. Det stod klart att det verkligen handlade om koppleri och dessutom i stor skala. Att utländsk ambassadpersonal fanns med i bilden gjorde att polisens intresse var större än vanligt. Doris Hopp växte upp i Stockholm och arbetade som 24-åring i mitten av 1950-talet som servitris på Östermalm. Hon började då sälja sex för att dryga ut kassan. 3 år senare.